Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Palmemordet. Lyssna panelen.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med våra lyssnare. För att idag har vi fått besked om vem som ska ha mördat statsminister Olof Palme 1986. Och då vill vi givetvis vända oss till våra kära lyssnare och höra vad de tycker om det här. Så jag tänkte att det vi ska göra först är en liten presentationsrunda helt enkelt där vi kollar vilka det är vi har med oss och vilken, så att säga, vilken relation ni har till Palmemordet helt enkelt. Så att om vi börjar uppifrån, har vi Sara med oss möjligen?
Ja, Sara är här. Jag föddes då 2 veckor efter Palme mördades. Så det är min relation. Jag kom där i samma stråk, Tjernobyl, Palme.
Ja, Det var ju vilken tid att födas i, måste jag säga.
Min mormor sa att det var en händelserik tid. Hon satt upp och stickade min bebiströja när det gick ut på radion först att han var mördad.
Ja.
Så, och det pratade hon mycket om.
Ja, jag kan tänka mig det. Hur kom du att intressera dig för Palmemordet sen då?
Ja, men det har man väl alltid varit. Sen så när podden kom så blev det ju extra roligt att nörda ner sig. Eller omöjligt att låta bli.
Ja, vi har fått de reaktionerna ibland att att det kan vara så. Trevligt. Ida?
Ja, jag har väl varit intresserad av Palmemordet sedan 1 mars 1986. Då vaknade jag. Jag var 9 år gammal, så jag var lite äldre än Sara. Och skulle titta på morgon-tv. Och då var det inställt på grund av mordet på Olof Palme. Stod det på tvn, tror jag, eller något sånt. Och då sprang jag upp till mina föräldrar och väckte dem och sa att det var ingen morgon-tv. Jag var lite sur för det. Och då satte de på klockradion och sen så var det lite av en cirkus där några veckor kändes det som. Och sen var jag intresserad fram och tillbaka. Eller gått i vågor intresset skulle jag säga. Under de senaste åren. Men för 2 år sedan ungefär så träffade jag en kompis, Johan, hemma i hans kök. Han hade en tjock bok om Palme och så började vi prata om Palmemordet. Och då tipsade han om podden och sen dess är jag fast.
Vi skulle haft Annika med oss också, men vi har inte fått kontakt med henne, så att vi går över till Leo istället.
Min relation till Palmemordet börjar egentligen med Olof Palme som person och politiker. Jag har alltid varit väldigt fascinerad och intresserad av honom som den politiker han var. Och har läst de biografier som har skrivits om honom. Och det går ofta en skiljelinje. Att vissa människor har en stor fascination och ett stort intresse för Palme som politiker. Och är inte alls så insatta i mordet. Och vissa människor är vice versa, det vill säga har ju kanske inte så mycket kunskap om honom som person och politiker, utan är betydligt insatta i mordet istället. Men jag skulle säga att min fascination för mordet började nog mer med min fascination för honom och hans politiska gärningar. Och successivt har jag väl börjat intressera mig för mordet. Jag var ju minus 7 år när han mördades, så jag är lite yngre än de flesta här. Men jag valde på gymnasiet, när man ska skriva ett projektarbete, så valde jag då att skriva en, vad ska man säga, en sammanfattning, som en liten bok kan man säga, som sammanfattade 5 teorier. Det här var ju då 2012, så det var innan Skandiamannen lanserades som en av huvudteorierna. Så den var tyvärr inte med av de här 5 teorierna. Men det innebär ju att jag har ju satt mig in väldigt, väldigt mycket i mordet.
Absolut. Henry, hur kom du att intressera dig för Palmemordet och det här då?
Ja, alltså jag var ju då, vill jag minnas, 15 år gammal och långhårig metaltrummis. Och vad jag minns så var det min lilla syster som väckte mig. Och jag var skitsur på henne. Typ, vad är det nu då? Ungefär. Och för det var ju, då var det ju inget tecknat då på tv. Och så, det har hänt någonting, säger hon. Jag bara, vadå? Och så gick jag och tittade då. Och ja, sen rullade det sig upp under dagen. Sen var jag intresserad väldigt mycket just när Borgnäs körde sina program. Och sen följde det där i glömska. Och sen någonstans, kanske kan det vara 3 år sedan, när jag upptäckte. Jag tror podden hade gått i 10-15 avsnitt eller någonting sånt där. Då upptäckte jag podden. Det var nog kort innan du kom in, Tobias.
Jag kom in hösten 2017, vill jag mena. Så att,
ja, någonstans där.
Just det.
Och ja, sen har jag nördat ner mig totalt.
Härligt. Erik har vi näst på tur.
Mm. Ja, jag var 6 år för tillfället vid mordet. Eller skulle fylla 6 år i mars. Och jag kan väl säga att jag minns inte så mycket av det faktiskt. Ingenting så här att ja, något speciellt på tv eller någonting sådana saker. Och intresset för mordet, det väcktes i och med att jag upptäckte podden. Jag vet inte om det var 2016 kanske.
Ja, precis. De drog igång i samband med 30-årsdagen där.
Ja, exakt. Jag tror det var då jag började lyssna, och sen dess har jag väl lyssnat på vartenda avsnitt, tror jag, och varit på en Palmevandring 2018 var det. Och läst massor av böcker, ja, lyssnat på allt som går att lyssna på, kan man väl säga, fram tills idag. Och så, ja, så att jag har inte varit intresserad av det hela mitt liv, så att säga, fram dess, utan ett par år bara.
Vi har tänkt att det första vi ska göra, för att få en liten temperatur då på panelen, så att säga, vad ni tycker och sådär, det är att vi ska köra en slags, ja, en snabbrunda helt enkelt. Jag har 2 frågor förberedda som kan besvaras med ja, nej eller kanske. Givetvis får ni möjlighet att utveckla det här efter den här rundan, så att säga. Men först och främst så vill vi ha ett snabbsvar där helt enkelt, och vi går på samma turordning som jag har gjort innan här. Så att min första fråga, är Palmemordet nu löst, Sara?
Kanske.
Mm, Ida?
Nej.
Leo?
Nej, sa jag.
Nej, sa du. Henry?
Nej.
Och Erik?
Kanske.
Mm. Ska vi ta, ja, vi kan ta omvänd ordning där då. Erik, om du får utveckla det där lite då.
Ja, alltså jag har ju från sen jag började lyssna, eller sen jag hörde, när vi började gå igenom spåren och teorier och sådär, så har jag ändå, jag i början trodde jag nog ändå att det här handlar om någon slags poliskonspiration, för polisen borde kunna lösa det här ska inte vara omöjligt, som många andra kanske tänkte. Sen när jag började lyssna på er, och framförallt då när jag hörde alla avsnitt om Christer A, så blev jag så här, men vänta nu, det kan hända att det kanske faktiskt var en ensam gärningsman. Och jag tyckte att det, att hade det varit han, nu är inte han aktuell här just nu, men hade det varit han, så tycker jag att det hade svarat på väldigt många frågor. Var, alltså mycket så här, hur, ja, en ensam person behöver inte hålla på och ljuga kanske för vänner och sådana på jobb och kollegor och annat. Så att jag skulle kunna tänka mig att det är ja, Skandiamannen då. Just på grund av egentligen samma preferenser eller samma liksom, ja, som samma som Christer har egentligen, att det är en ensam person som kan göra en sån här sak utan att behöva liksom, ja, för jag tror inte på hela den här konspirationsbiten faktiskt, men det är svårt att säga. Jag tycker mycket tydligt på det, så att jag kanske att det är löst.
Ja. Henry, vad säger du? Är Palmemordet löst i och med det här?
Nej, löst är det ju inte. Jag håller ju inte Skandiamannen som omöjlig attentatsman, men löst är det ju inte, eftersom ja, som idag så vart det lite pladask tyvärr. Vi har ju egentligen inte fått reda på mer än vad vi har hört i podden under de här tre åren. Så löst, ja, det är ju ganska lång tid skulle jag vilja säga.
Hur känner du Leo för det här då?
Ja, nej, jag svarar ju då nej på den frågan. Vet du, eftersom jag anser att det är absolut inte löst, då har jag ju en väldigt så här juridisk infallsvinkel på det. Och jag menar ju att det här hade ju knappast räckt för att ens väcka åtal. Och Christer Petersson menar ju att han skulle kunna få i vart fall Stig Engström frihetsberövad. Men som sagt, som sades här innan, så är det ju inte så mycket, det är ju inga nya fakta som har tillkommit, utan det enda är ju en annan värdering av tidigare vittnesuppgifter. Och jag vet inte om den värderingen står så pass högt att man kan kalla det löst. Eller jag tror den värderingen är inte så pass stark att man kan kalla den i närheten för löst, skulle jag vilja säga. Så nej, det är absolut inte löst. Men jag håller ju honom absolut inte för otrolig som gärningsman, men det är ju allt för många frågetecken.
Ida, vad säger du?
Nej, jag tycker inte att det är löst i och med dagens pressträff. Som sagt, så la de ju inte fram någonting nytt. Och det blev ju väldigt tydligt efter ett tag att vad de hade egentligen var väl kanske nog för att kanske häkta Skandiamannen och fråga honom mer frågor. Men att säga att det är han som är gärningsmannen, det är nog att gå lite långt, tycker jag.
Sara?
Ja, nej, men alltså, när jag säger kanske så tänker vi kanske inte att det skulle vara klart i och med idag. Snarare kan det vara rätt gärningsman? Ja, det kanske det är. Det är ju långt ifrån klart. Det var ju ett massivt antiklimax hela det här. Det känns som att någon snodde en på julafton. Så jag tänker ju att det fanns någonting mer de hade, trodde de. Och det är antingen någon som inte vågar säga från någon analys eller så, vågar stå bakom att det här är en match eller en delvis match. Och att de på så vis är besvikna. Någonting känns lurigt med det hela. För att det där leendet som han hade i februari, det är inte där längre.
Nej, alltså det var en väldigt defensiv position han intog när bland annat TT ställde honom mot väggen. Han lutade sig bakåt i stolen och la armarna i kors och såg faktiskt ganska butter ut helt enkelt.
Mm. Alltså det är någonting så. Sen så märkte man ju att han tog på sig väldigt mycket själv med. Så att jag tar det här beslutet, jag fattar det här beslutet, jag gör bedömningen. Sen så jag har aldrig avfärdat Skandiamannen som gärningsman. Det är ett sätt att göra att man kan förklara många saker, så det är inte otroligt på något sätt. Sen hade det varit skönt med en lite köttigare förklaring, eller Sydafrika eller så.
Absolut. Jo, men verkligen. Och det som var intressant i sammanhanget, tycker jag, det var att orden som jag menar är gärningsmannen till exempel då dök upp väldigt ofta. Stig Engström, som jag menar är gärningsmannen, säger Christer Petersson vid ett antal tillfällen. Så att det känns ju inte som att nej, det känns inte som att ens han kanske trodde fullt ut på det här. Om vi fortsätter lite då, är ni nöjda med det som presenterades under dagens presskonferens? Vi har varit inne på det, men vi kan ju bara ta ja, nej, kanske på det då. Vi kan köra, ja, vi börjar med dig igen, Sara då.
Nej.
Ida.
Nej.
Leo.
Nej.
Henry.
Nej.
Och slutligen Erik.
Nej, jag är inte heller nöjd med det.
Men om vi säger så här. Jag ser ju inte er framförallt, vi får ta en person i taget här. Men vad hade ni hoppats på? Vad hade ni velat skulle liksom komma fram? Vad hade ni för förväntningar inför det här? Om vi börjar med dig, Erik, som svarade sist här.
Ja, alltså jag hade ju förväntat mig ett mordvapen. Det var ju det som det... Jag fick ju lite hög puls här, om det var igår när det kom fram att det kanske fanns ett mordvapen. Så jag hade ju höga sådana förväntningar och de grusades väl relativt snabbt när presskonferensen drog igång. Det jag hoppades på var ju liksom dels mordvapen och sen en sammanhängande historia eller liksom, alltså, så här gick det till, det här var vad som hände, man kan knyta Skandiamannen till vapnet, han var på plats och så vidare, alltså man har lyckats fylla ut de här hålen som saknas nu, vad han gjorde, hur såg han dem och så vidare, att man har kunnat få fram det var ju det jag väntade mig, eller ja, det var väl det jag väntade mig, men liksom minst i alla fall någon form av teknisk bevisning då, mordvapnet. Så att, det var ett antiklimax. Jag hade nog ändå liksom någon slags, jag hade höga förväntningar helt enkelt.
Henry?
Nej, men alltså, just när den där nyheten kom upp med mordvapnet så tyckte jag att det kändes som en sån här nyhetsanka eller någonting. Däremot så hade jag nästan förväntat mig någon form av, vet inte, att sån här släktforsknings-DNA eller någonting där, att det skulle ha kommit fram då. Det var någonstans där jag satte mitt hopp. Men jag var ju samtidigt rädd för att det skulle bli någon form av framlagd bevis och sen i slutändan när man börjar nagelfara det så märker man att det inte riktigt håller och då blir det antiklimax. Nu var det ju antiklimax direkt.
Jo, men verkligen, och den här DNA- bevisningen man har pratat om, som du säger då, det fanns uppgift av att man hade topsat anhöriga till Skandiamannen, till Stig helt enkelt. Och jag tyckte inte att jag fick någon som helst förklaring under presskonferensen till vilken betydelse den överhuvudtaget hade.
Frågan ställdes ju av någon av journalisterna där när de fick ställa en fråga, men han duckade ju den frågan.
Tillbaka till Leo då, du är inte heller nöjd med det som presenterades.
Nej, och det har ju främst att göra med frånvaron av den tekniska bevisningen. Och jag vet inte om man hade byggt upp för höga förväntningar, men med tanke på Christer Peterssons uttalanden tidigare i våras samt de senaste dagarnas väldigt osäkra och nu med facit hand felaktiga uppgifter om mordvapen. Så är besvikelsen stor. Men det kom ju en fråga av journalisterna. Peterson uttryckte sig som att det är ett negativt svar från, alltså att de har testat ett vapen under våren och att de har fått ett negativt svar från det, men mer utvecklade han ju inte. Och jag satt ju hela tiden och tänkte, vad är ett negativt svar utifrån NFCs utlåtande skalor? Det vill säga minus 4 upp till plus 4. För det är ju liksom, det är ju väldigt relevant. Och det utvecklade han ju inte. Men han fick ju som tur var frågan av en journalist och konstaterade då att det var en nolla.
Det är alltså inkonklusivt, eller vad säger man? Det visar.
Ja, precis. Det innebär ju att resultatet talar varken för eller emot. Medan majoriteten av de testade vapnen, tror jag han sa, det vet jag inte, men att det var tydliga minus 4, det vill säga de kan avfärdas direkt. Så jag tycker att det är i allra högsta grad relevant om man presenterar Skandiamannen som en potentiell lösning och de indicier som föreligger. Och så har man ett vapen och inte presenterar så att säga var på utlåtande skalan man kan placera det vapnet. Han berättade ju inte ens vilken modell det var, har jag för mig. Bara att det var samma kaliber.
Ida, inte heller jättenöjd med det som presenterades idag.
Nej, dels hade jag förväntat mig något mycket mer och mycket större. Som sagt, man hade förväntat sig kanske ett vapen, kanske DNA på ett vapen. Det var väldigt högt ställda förväntningar och som sagt, man fick ju inte veta någonting nytt alls faktiskt. Och det inledde de ju också med att det här är baserat på gammal eller på befintlig bevisning från den tiden. Sen köper jag faktiskt inte heller själva beskrivningen av att han är bekräftat varande på platsen. Men det finns inga vittnen som kan se honom där. Men samtidigt så har han själv en massa uppgifter om vilka han har träffat på platsen. det känns osannolikt. Hur skulle det gå till? Skulle han då kanske ha skjutit Palme och sen stannat kvar och observerat då Anna Hage? Och, alltså, det är lite för... Jag får det inte gå ihop. Jag blev inte tillfredsställd med den beskrivning som de faktiskt kom med.
Nej, och jag funderar ju också på vem som... Vem går till jobbet bara och råkar vara utrustad med ett kraftigt vapen då för att sen råka komma ut precis där paret Palme går förbi? Alltså jag vet inte om jag missuppfattat någonting i indiciekedjan här, men det känns väldigt... det känns som ett totalt slumpmord i så fall. Ska vi se, Sara var nästa på tur, va?
Ja, nej men alltså jag hade väl också velat ta ett vapen. Sen så kunde det ha fått varit sådär halvsvårt att knyta till Skandiamannen när de fick göra en liten abrovinch där, men det hade varit väldigt kul med någonting mer. Någonting nytt som vi sa här. Alltså bara vad som helst nytt som gav oss någonting mer. Någonting som kanske har funnits i utredningen men inte varit offentligt. Någonting. De sitter ju och säger många gånger att ja, men vi har mer material. Ja, men vad har ni då som inte vi redan har?
Och om man har mer material som är av vikt, varför presenterar man inte det då när man nu säger att man ska gå ut med en lösning helt enkelt? Det är en fråga jag inte begriper helt enkelt.
Nej, det är svårbegripligt. Och sen så, som många har påtalat på olika gruppforum och sådär, alltså den här lilla tecknade bilden från antiken istället för någon slags animerad visa hur man menar att skeendet har gått till och så vidare. Och då tänker jag direkt så att det kan de ju inte ha tänkt på, utan det måste ju vara att de inte vill visa scenariot för att de just inte vet hur det skulle gå till ordentligt.
Alltså en av reaktionerna vi har fått från en annan lyssnare här som heter Sebastian, han skriver efter presskonferensen då: jag känner mig helt tom, typ som när jag trodde jag vunnit storvinst på bingolotto men det visade sig att jag spelat på treans bingo istället för tvåan. Det tycker jag var en fin beskrivning.
Exakt så.
Ja, det måste jag säga. Så att, men det som sagt, de flesta av er verkar överens om att det skulle ha, för att det här skulle hålla ordentligt, så hade det behövts någon form av teknisk bevisning. Så här. Men alltså det jag funderar på också innan den här presskonferensen, innan vi visste vilka de här, eller innan vi visste då att det var Skandiamannen som pekades ut, var hur gick tankarna hos er liksom? Vad hade ni för egna teorier helt enkelt? Kan vi börja där vi slutade då med Sara helt enkelt?
Ja, alltså precis på slutet så var det ju svårt att inte ha med Skandiamannen och Sydafrika med i det hela. Jag har läst och lyssnat på allt som finns att lyssna på om Sydafrika de senaste veckorna. Sen så är det ju det här med att det finns så mycket som är skumt runt omkring. Det hade ju varit härligt om de hade kunnat gå ut och berätta att Säpo hade någon pågående kampanj eller liksom grej som de gjorde samtidigt och förklara bort det. För att nu har de inte nämnt walkie-talkies. Det finns ingen förklaring till polisers konstiga beteenden förutom inkompetens. Nu hade det ju aldrig kunnat finnas en så smaskig version som liksom tog med Sydafrika, Skandiamannen, några poliser och en Säpo-operation som var frikopplad. Men det hade varit gött.
Ja, ja. Jag förstår din tanke, absolut, det gör jag. Ida, har du haft någon, hur gick tankarna för din del innan? Har du någon speciell teori du trodde skulle presenteras?
Nej, men man hade väl fått ganska tydliga vinkar om att de skulle peka ut Skandiamannen. Och då hoppades man ju på mer än den fakta som vi fick reda på idag, för som sagt, det var ju ingenting nytt. Men personligen så har jag ju alltid tyckt, eller alltid, så länge jag har fått vetskap om, så tycker jag att Christer Andersson är väl mer sannolik som gärningsman faktiskt. Men det kan ju vara för att man vet ganska lite om honom och kan lägga på allt möjligt fantasier själv också på vad han har gjort och inte har gjort. Sen är jag ju lite förtjust i de här tok-konspirationsteorierna. Jag tycker de ju är ganska underhållande. Det finns väl en teori om att det var säkerhetstjänsten och liknande som skulle ha någon slags misslyckad övning kanske och råkade skjuta Palme. Det är nog min favorit faktiskt.
Ja, nej men det finns ju en del sådana teorier som jag kan säga att de kanske inte bär sannolikhetens prägel, men de bär viss, vad ska vi kalla det?
Löjets skimmer.
Det är faktiskt bra ord. Underhållningsvärde kan vi säga, ja. Tack så mycket. Leo, hur tänkte du innan presskonferensen? Hade du någon sån där favorit här?
Ja, alldeles nu i närtid så har jag varit väldigt inriktad på Skandiamannen. Och till viss del Sydafrika. Jag har ju svårt att släppa det där. Det faktum att mordet ligger så nära i tid med att det hölls en folkriksdag mot apartheid och att ANC-höjdare som Oliver Tambo bland annat befann sig i Stockholm veckan innan då, och att det är ju väl känt att sydafrikanska underrättelsetjänsten såklart bedrev spaning i Stockholm, och det måste ju då ha varit sydafrikanska agenter i Stockholm under den här tiden, och att de då är välkända för att begå attentat mot meningsmotståndare utomlands. Men om jag summerar mina år som jag har varit insatt i Palmemordet, så har jag alltid lutat mot delar av polisspåret, de här polismännen som betedde sig undigt under mordnatten och som var kända för högerextrema åsikter, och inte minst den lägenhet som en av polismännen hade på David Bagares gata, precis där gärningsmannen syntes sist. Men nej, jag har alltid försökt vara lite öppen för alla teorier, så jag har svårt att låsa mig vid en enstaka.
Henry, hur tänkte du innan, vad var förväntningarna, och hade du någon teori som låg närmare i hjärtat?
Ja, alltså jag har ju alltid varit en sån här teoriknarkare liksom, att när Christer Pettersson fälldes så höll jag ju Christer Pettersson som gärningsman i många år, och sen när jag glömde bort allt det där så kom podden, och sen så började jag liksom tänka efter, vad i helsiken då? Och så kom alla de här spåren ni körde i podden då, och någonstans efter Viktor Gunnarsson, så där har jag liksom slutat att vara någon direkt fan av något speciellt spår då. Däremot så är det väl det som jag har hakat upp mig mest på, det är väl egentligen två händelser, och det är ju det här, dels är det då Harvard-papperna som jag anser inte kan bara vara en slump att det är samma dag. Ett så pass avancerad stöld som det rör sig om. Eftersom jag själv råkar jobba med IT och vet ungefär vad som krävs för att göra det. Och det andra är då Lisbeths, vad ska vi kalla det, beteende. Det är väl egentligen. Så att inför det här så kände jag nästan att ja, här kan det ju komma nästan, inte vad som helst, men.
Erik, slutligen.
Ja, nej, men det var ju precis som jag sa här i början här, att jag fastnade ju när ni gick igenom Christer Andersson-spåret, eller vi ska säga. Så att jag hade väl kanske någon liten tanke om här innan, även fast det hade flaggats rätt hårt för att det skulle vara Skandiamannen då som skulle presenteras, men så hade vi kanske en liten förhoppning till en tänk om faktiskt har hittat hans, Christer Anderssons revolver som ja, han påstod ha sålt då till någon knarklangare någonstans, Kungsträdgården var det kanske. Jag tänkte att det kanske den de har hittat, eftersom det pratades om en revolver, och jag håller ju honom för mer sannolik än Skandiamannen då, även fast jag kan absolut tänka mig att det skulle kunna vara Skandiamannen också. Men det jag fastnade för, det var nog granskningskommissionens 5-6 punkter och sammanfattar Christer Andersson till varför han är en lämplig kandidat, om man ska säga. Så var de sista raden stod någonting om att hans kroppsspråk och sätt att röra sig och sånt där har en förbluffande likhet med Olof Palmes baneman, står det. Och jag har alltid undrat, vad är det för, hur vet man det? Vem har liksom, det måste finnas mer. Och det står även ovanför, tror jag också, att han påstår sig ha varit hemma då, nedbäddad på grund av influensa då under mordnatten då, dagen innan, dagen efter och sådär. Men det motsägs av annan utredning. Sen står det inget mer. Och där tänkte jag, tänk om vi nu ändå skulle få veta vad är det för annan utredning? Vem har sagt det här? Hur vet de det här? Så jag hade hoppats lite på det, men så det har ju varit min, och jag kommer väl att fortsätta fundera på det nu här. Så blir det nog. Säkert fler med mig, kan jag tänka.
Absolut. Nu är det ju så här lyckligt då, tekniken var ju inte riktigt med oss i början, men nu är det så lyckligt att vi har ju Annika med oss också här.
Ja, hej på er, hej.
Du, jag tänkte bara, det vi hann prata lite om här i början, det var ju dels om du har möjlighet att bara en kort presentation av vem du är och hur du kom in på det här med Palmemordet.
Ja, jag är en 45-årig fyrabarnsmamma som bor i Jönköping. Och jag har väl varit intresserad av Palmemordet i cirka 15 år ungefär. Jag var ju då 11 år när detta inträffade. Det var på sportlovet, minns jag väl. Och jag var fullständigt övertygad om att Palmes mördare skulle söka upp mig i våran sommarstuga där vi tillbringade sportlovet. Okänt anledning varför den här personen skulle göra det, men det var liksom en skrämmande känsla och en del fantasier som drog igång när jag fick veta och höra talas om den här händelsen. Och sen har jag ju läst väldigt mycket och en hel del böcker, och jag blev väldigt glad över eran podd när den kom igång, för det gav mig liksom förnyad energi för det här intresset. Så att jag har följt den väldigt troget, och den är väldigt, väldigt intressant, och ni gör ett jättebra jobb.
Oh, tack så mycket. Hur kände du nu då med presskonferensen och den lösningen som presenterades? Kände du att det var en lösning som man kan acceptera överhuvudtaget?
Ja, jag tänkte så här då. Hans Holmer skulle ha sagt att om sanningen kommer fram ska Sverige skakas i sina grundvalar. Och det kan väl inte riktigt säga att det var det som inträffade, utan snarare blev det väl en populärvetenskaplig lösning som man gemene man kan tycka känns hyfsat rimlig. Och min reflektion är väl lite grann att en finare galning än Christer Pettersson.
Ja, men precis. Jo, det blev samma spår som Christer.
Ja, lite, ja, fast han var liksom stöpt utifrån moderatkretsar i Täby istället för Rotterdam.
Men alltså, din spontana tanke är det att Palmemordet är löst nu, eller?
Jag tycker inte riktigt att det var det jag hade förväntat mig, eftersom stämningsläget var ju så uppskruvat innan presskonferensen, och Christer Pettersson var ju så självsäker när han gick ut i media ganska tidigt i våras här, så att mina förväntningar på ett ganska kraftfullt bevis av något slag, där blev jag ju väldigt besviken, för jag kände att det hade lika gärna kunnat vara Christer A då i så fall. Han är ju också en tänkbar gärningsman utifrån det lilla stöd man trots allt ändå har för det här som man lägger fram idag.
Jo, men verkligen. Jag tänker, nu har vi ändå, om vi riktar oss till alla här, vi har ju ändå en formell lösning på mordet. Alltså, tror ni att, alltså, jag har frågat om ni tror att mordet så att säga är uppklarat, men Vad tror ni ska komma hända med, jag tänker, internetforumen, med de som alltså olika teorier och så vidare? Kommer du att leva kvar, eller kommer vi kunna gå och lägga oss tryggt om natten och veta att Skandiamannen var lösningen? Liksom? Vi kan ju börja, vad ska vi börja den här gången? Ska vi börja med Erik och ta listan nerifrån här då?
Jag kan väl säga att jag tror det här inte kommer påverka så mycket. Alltså, det kommer fortsätta som det har gjort tidigare. Vi är tillbaka på ruta ett på något sätt, kan man väl säga. Sydafrika, Skandiamannen kanske inte känner. Jag tänkte möjligen var att det kanske bli någon liten majoritet här som vill påvisa Skandiamannens oskuld möjligen i det här. Att det skulle kunna bli en grej att försöka hitta någonting, att det kan inte vara han på grund av det här och det här och det här. Men sen kommer spåren, och man vill visa att Christer Pettersson hade fel helt enkelt. Så här kan man inte göra. Sen tror jag att de andra spåren kommer att fortsätta. Det finns ju fortfarande massor att gräva i. Det finns mycket som man fortfarande vill veta mer om. Så jag tror att alltså, forumen och allting, som det kommer skrivas nya böcker och sådär. Jag tror inte att det här har... Det här blir liksom som det var tidigare de här gångerna det skulle presenteras lösningar. Det är alltså inte kommer någon lösning då, men nu kommer det någon form av ja, du presenterade om någonting, men ja, eftersom det inte är en 100% lösning så tror jag det kommer fortsätta som det har gjort. Ja, skulle jag säga. Det är vad jag tror.
Henry, håller du med om det?
Ja, i det stora hela ja. Sen kan det ju hända att det som är problemet lite grann just nu med om man säger Facebookgrupperna, det är att folk skäller på varandra och säger vad dum du är som tror på det och så tvärtom. Och där så att säga får du ju ingen, du får inte den här crowd-effekten så att säga, där folk faktiskt skulle kunna vrida och vända på frågor och så fort någon ifrågasätter något argument, ja, då är det nog två, tre andra som kommer och säger att man är dum i huvudet eller någonting sånt där. Så att det, ja, och det kommer ju inte föra liksom själva frågan framåt någonstans, men visst, det kommer ju inte heller ta slut. Det, så är det ju.
Leo, din syn på det här då?
Nej, jag tror inte, som föregående talare, så tror jag inte heller att det kommer ta slut någonstans, utan jag tror att det kommer fortsätta ganska mycket som vanligt med spekulationer, med ytterligare grävanden, för det finns så många frågetecken att reda ut, och i det grävandet så kommer man hitta nya aspekter, nya svar, nya trådar, så jag tror absolut att det kommer att grävas mer och det kommer dyka upp fler grejer.
Annika, vad säger du? Kommer livet att fortsätta som vanligt här för vad ska vi kalla det? Facebookgrupper, konspiratoriker och annat, konspirationsteoretiker och annat.
Ja, det tror jag, och framförallt nu eftersom många är så besvikna eller kritiska till det här som har presenterats nu, så kommer ju debatten att ytterligare öka när man ska vända och vrida på detta. Men sen tänker jag väl också, eftersom det nu är utredningen faktiskt nu är nedlagd, så funderar jag lite grann på hur media och hur man kommer ställa sig till eventuella nya infallsvinklar och spår eller uppslag som kan presenteras. För att fram till nu har det ju faktiskt ändå fortfarande varit en utredning som har pågått, om än i olika intensitet så att säga.
Ida, din tanke om det här?
Ja, men jag satt och tänkte att det här kommer ju ge nya konspirationsteorier kring Petersson Melander, kring Palmegruppen. Det kommer bli ytterligare ett liksom polisspår, tror jag. Och det kommer ju bli spännande. Men vad jag hoppas ska hända, det är ju vad de öppnar upp för, att nu kommer ju viss del av materialet kunna begäras ut. Inte allt kanske, men viss del. Och vi har ju duktiga och envisa forskare som säkert kommer gräva djupare i det enorma material som finns. Så min förhoppning är att vi kanske faktiskt får en rimligare lösning på Palmemordet om, ja, kanske inte 34 år, men om en stund.
Alltså jag tänker ju på att vi har Christer Pettersson, vi har Christer Petersson, vi har författaren Thomas Pettersson. Alltså vi har ett Pettersson-spår redan ju.
Ja, men definitivt.
Ja, det finns jättemånga roliga teorier man kan leka med där, så att det ja, nej men absolut. Nu ska vi se. Det är Sara vi har kvar där, ja.
Ja, nej, alltså jag såg det ju lite grann som en inbjudan av Christer Petersson. Alltså de pratar om att Melander pratar om att de har digitaliserat allt material. Varför tog de upp det? Det är ju en inbjudan i sig. Och sen så det här med att mer material kan släppas, men vissa saker kommer fortfarande vara hemligt, men man får höra av sig och begära ut. Sen kan man också fundera på, är det alltså, det är ju på något vis kanske ändå rimligt det de säger, att de kan inte komma längre genom sin organisation och hur de fungerar, men genom att lägga ner undersökningen och släppa mer material så öppnar det upp för andra att gå vidare med uppgifter. Det kanske öppnar andra diplomatiska möjligheter att få information eller så, när det inte är en aktiv förundersökning. Vad vet jag? Alltså det kanske blir lättare jag tror inte att någonting kommer avta. Jag tror snarare som sagt att det här var att elda på massorna om något.
Och det känns ju som att vi är väldigt överens om det allihopa, både ni som lyssnar och även Dan och jag då, att det blev ju ett antiklimax, vilket gör att det kommer att, alltså spekulationerna kommer att fortsätta, för ingenting är egentligen löst så tillvida att man faktiskt kan binda någon med fast bevisning till dådet, helt enkelt. Så att, nej, absolut. Men om man då leker med tanken så här. Om vi leker med tanken att allting hade släppts ur palmutredningen, allt material, vi hade tillgång till det, vi hade inte behövt betala massa hundratusentals kronor för att få det i pappersbuntar och sådär. Vilket dokument eller vilket uppslag hade du helst velat se då? Om vi börjar med Sara då.
Jag hade velat veta vad Säpo visste om vad som hände runt omkring. Det betyder inte att de är inblandade, men jag vill veta vad de visste.
Ida, vad hade du letat efter i palmutredningen?
Ja, men min allra första teori som nioåring, det var ju att det hade någonting med Bofors att göra. Så jag hade nog börjat där.
Det är ett spår vi inte ens hunnit fördjupa oss i speciellt mycket i podden då, för det kom en lösning emellan. Men nu verkar det som att vi... Dan skrev till mig och sa att vi kan göra 600 avsnitt till om du vill. Det är inga bekymmer nu liksom. Så att, ja, det Bofors låter spännande onekligen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oj, ja. Jag har ju varit intresserad med väldigt mycket för det här med landsförrädarspåret som Borgnäs fört fram och alla mystiska omständigheter kring poliser och de här polispiketerna, Södermalmspiketen och så, deras rörelser och sen kopplingarna då in på länsalarmeringscentralen och Stockholmspolisens central, där man ju faktiskt gjorde en hel del saker som inte alls man ska göra i sådana här situationer. Personer satt inte på rätt platser och det här som Brönna Pojtjärnen för fram där i deras inuti labyrinten. Det är liksom för mycket saker som bara sker och skulle kunna vara slumpartade. Så jag skulle ju vara väldigt intresserad att gräva i de delarna.
Leo, din första akt du skulle plockat med dig?
Som inte rör Skandiamannen då? Eller?
Du får ta precis vad du vill.
Ja, alltså först och främst, jag hade nog djupdykt ännu mer i polisspåret och polismannen Ö, tror jag han har benämnt som.
Han går omväxlingsvis under polisnamn A och polisman A och polisman Ö.
Skiftar, men det är samma person.
Precis, A eller det stämmer.
Vad heter det exakt? Och sen polisman D då, som hade lägenheten på David Bagares gatan. Nej, jag hade djupdykt in i deras förehavanden, dels under kvällen men också rent allmänt, få lite koll på vad de ägnade sig åt. Men ja, idag känns det som att vi fick en redogörelse av det som finns om Skandiamannen. Men jag känner väl fortfarande att jag hade nog också djupdykt in i att kunna få en riktig, så tydlig redogörelse jag kan av hur det kan ha gått till när han klev ut från Sveavägen 44 då omkring klockan 23:19. Alltså vad hände då? Är det liksom att är tanken då, det är också något som jag, nu svävar jag ut lite, men är Christer Peterssons tanke då att han gick ut från Sveavägen 44 klockan 23:19, kollade åt höger, det vill säga mot Rådmansgatan och mot Grand, och såg Palmes för att därefter gå i rask takt och vänta vid hörnet? Eller tanken att han kollade, började hamna av en slump då, hamnade bakom paret men framför vittnet Björkman och sen bestämde sig för att skjuta? Lite mer, få klarhet i det eventuellt. Det hade jag så att säga djupt dykt in i. Mm.
Henry?
Ja, om möjligt så hade jag ju gärna sett om det fanns något mer material angående Harvard-papperna. Jag minns inte vad man sa om de här databanden som man hade undersökt. Hade man destruerat dem eller fanns de kvar?
LAC-banden tänker du, eller?
Nej, utan de här, det fanns ju backupband som var tagna.
Ja, just det, på Harvard, ja. Eller på Harvard-papperna, ja.
Ja. Eller sen så den här dagboken som Olof Palme förde, finns den? Eller finns det någonting skrivet om det? Och så det tredje var ju då om det finns något mer nedtecknat angående Lisbeth då.
Erik?
Mm. Ja, det är väl inte kanske så förvånande vad jag hade, vilken akt jag hade gått och letat reda på. Det är Christer Andersson förstås. Jag hade ju gärna velat läsa allt som har med honom att göra helt enkelt. Kanske då för att bekräfta eller också utesluta då att han har någonting med det här att göra. Det måste finnas mer material om honom. Det står ju det i granskningskommissionen. De här punkterna utgår från någonting. Och det finns ju väldigt lite känt om honom. Jag vill veta liksom, vem var han? Var han sjuk i influensa den där dagen? Och hur ofta satt han på konditoriet snett över Sveavägen där och så vidare? Och även kanske den här, vad var det, inte misshandelsdomen. Det var ju, han har ju sparkat någon hund.
Ja, precis. Det var ju djurplågeridom där, ja, precis.
Ja, just det. Den, ja. Vad hände där? Hur var han som person? Så det hade jag velat veta. Och just det här med, sen jag ville veta också om det finns, det antagligen gör det kanske inte det, men det vet man ju inte, men finns det något vittne som skulle kunna känt igen honom om man hade fått se bild på honom kanske vid tiden för det här? Finns det, alltså, det är möjligt för många som har svårt med det här spåret eller med den här teorin, att det är ju det här att man har svårt att placera honom på Sveavägen. Det säger man, det finns inte, det går inte och så vidare och så vidare. Och det stämmer ju, men vad vi vet så finns det ju ingen som har sagt att de känner igen honom, men det är väl inte någon som har sagt att de inte gör det heller. Jag vet inte, det är väl mycket med det där. Och det ska väl som sagt verka finnas mera material, och jag hade ju dykt efter det. Sen finns det väl mycket annat, men jag har ju fastnat för det, så jag tror att det är det första. Sen hade vi kanske väntat på böcker av Borgnäs och Wall och sådär och läst om resten av materialet då.
Det som jag tänker på också, vi har hållit på nästan en timme här, så att vi börjar väl så smått att närma oss en avrundning. Men om vi tittar 10 år framåt i tiden då, kommer vi vara någonting klokare om ämnet Palmemordet överhuvudtaget? Eller kommer vi stå på den här platån nu som innebär något osäkert utpekande av Skandiamannen? Jag tänker att vi börjar med Sara, vi börjar uppifrån på listan här.
Nej, men alltså jag tänker ändå lite hoppfullt så här att när mer material blir tillgängligt och vi har mycket folk som är intresserade av olika professioner med olika kunskaper och så vidare, att det ändå kommer få det att föras framåt på ett sätt som polisen inte kunde. Jag tänker att det blir mer av den här som sanningskommissionen gjorde med den här modelleringen på vem det var som sprang upp för trapporna, kan det ha varit en annan gärningsman och så vidare. Mer sån modellering med alla vittnena, hur folk har rört sig. Hur skulle Skandiamannen kunna ha kommit ut från Skandia och inte blivit sedd av någon och inte varit vid mordplatsen? Vad kunde han ha tagit vägen? Alltså den typen av modelleringar. Och då kan man ju också tänka sig Christer och andra misstänkta, alltså stoppa in dem i modeller och faktiskt få någon slags gradering på sannolikheter. Så jag tänker ändå att men vi kommer nog vara längre fram om 10 år.
Ida, vad tror du?
Nej, men jag tror precis likadant. Utvecklingen sker ju fruktansvärt snabbt inom alla. Inom datavetenskap, enligt forensik, enligt allt möjligt. Så jag tror att bara för att NFC idag säger att de inte kan koppla ett vapen så kanske det ser annorlunda ut om 10 år. Och den DNA som man ju faktiskt har och som man vill matcha med någonting kanske man kan komma längre fram med. Så jag tror absolut att om 10 år så kanske vi ser på Skandiamannen på samma sätt som vi ser på Christer Pettersson idag.
Annika, din syn på det?
Ja, men jag känner mig också hoppfull här nu och delar det som tidigare talare har sagt här om att just möjligheterna när man kan få ta del av mer material och man kan också analysera det på ett annat sätt nu, att det ska leda oss framåt till kanske en sanning och inte bara en lösning.
Leo, är du lika positiv du?
Ja, och jag vill ju ta upp det där med vapnet igen. Jag tror ju, som jag sa innan, att vapnet, resultatet var alltså en nolla utifrån NFC:s utlåtande skala idag. Men jag tror ju självklart i framtiden så finns väl alla möjligheter för att kunna utveckla den forensiska tekniken till att kunna få en matchning med vapnet. Eller att man utesluter det, men hur som helst. Det verkar ju i alla fall finnas ett vapen som på något sätt är kopplat till Skandiamannen och som har gett en nolla i resultat. Och jag tror absolut att det finns alla förutsättningar att jobba vidare med det. Och antingen utesluta det vapnet, ge det en -3, -4 på skalan, eller till och med ett plusresultat. Och då är ju det en väldigt viktig aspekt som då talar för Skandiamannen som gärningsman.
Det är det. Henry, var står vi om 10 år?
Ja, jag är lite dysterkvist tyvärr. Alltså, det är klart, släpper man mera material så finns det ju klart större möjligheter, tror jag, i den här så kallade crowd-effekten då. Men som nu, vad pratar vi om, 5% som är släppt fram till nu då?
Alltså, Dan gjorde en uppskattning om 2-3%.
2-3 var det inte. Ja. Och ja, alltså, och vi har inte kommit... Vi har kommit så långt som vi har gjort, så att säga, vi som står utanför utredningen. Och de som står innanför och har stått innanför har ju till och med utpekat fel personer. Och... Nej, jag vet inte fasen.
Jag tror jag är lite som Henry faktiskt. Att, jag tänker att om 10 år, då framförallt så ser vi väl tillbaka på dagens presskonferens och drar lite på smilbanden förmodligen. Hur kunde man göra som man gjorde och så vidare. Kanske som vi tittar på Ölvebro där i början av 90-talet när han sa någonting om 5 månader och sådär. Men samtidigt, alltså det känns som att man bankar huvudet i väggen här lite grann. Man kommer inte längre, och det var ju det Pettersson sa också. Man kommer inte längre med det man har. Kanske visst att vi får en ännu mer avancerad teknisk utveckling. Man kanske kan prova vapen på nya sätt och så vidare. Men samtidigt som vi kommer 10 år framåt i tiden med utveckling, så rör vi oss 10 år bort, ännu längre bort från mordet, från där man faktiskt är. Och att det finns ju färre och färre människor som kanske fortfarande lever, som var med då, som kan berätta. Det problemet, och som han sa det idag, det är att man kommer ju vara tvungen att lita väldigt mycket på gammalt material. Och det gamla materialet är där det är. Det går inte att få det nytt. Så att det där, jag vet inte, jag är rädd för att om 10 år så står vi ungefär där vi gör idag. Även om det släpps mycket material, det har de inte, som ännu så har de inte kommit vidare då. De som har varit inne och haft tillgång till allt det material, om de inte har kommit längre än vad de har gjort så att säga, och till och med pekat ut fel personer då. Så jag är tveksam om att om man kan komma någonstans även med nya, alltså nya infallsvinklar. Och det är det man gjorde då, man kommer fram till Skandiamannen då en gång till då, kanske då med nya fräscha ögon här nu, och man har kommit så långt det går med det spåret då. Sen, det är svårt, jag hoppas ju på att det ska bli någonting, men jag är nog lite skeptisk faktiskt.
Nej, men så om vi säger så här då, att det finns ju inget som kan få kulorna att bli icke-deformerade igen och på så sätt kunna matchas mot ett vapen, utan det som du säger, tiden har ju sin gång och material som inte, alltså, kan antingen ha varit dåligt redan från början eller ha förstörts med tiden, så att jag förstår absolut hur du menar.
Ja, jag tror att det kan ju inte bli bättre. Man kan inte förhöra personerna en gång till, för många är ju döda. Så att vi har det vi har, och det han hade att jobba med, det som han sa, gammalt material. Det gjordes så dåligt från början, så är det dåligt idag. Det kommer vara dåligt om 10 år, tyvärr.
Det enda som blir bättre med tiden är väl att bli mindre känsligt. Alltså om det finns någonting i det här som gör att vi inte kunna få fakta på grund av att det är känsligt politiskt eller privatpersonsmässigt. Så med tiden så blir det mindre kinkigt.
Det tror jag också, absolut. Men jag tänker fortfarande att det är 34 år har gått. Och det har fortfarande inte, för det här med att ska skaka Sveriges grundvalar som Holmer sa, om är svenska folket redo för att höra sanningen? Jag kan tänka mig att svenska folket har varit redo väldigt länge på att höra sanningen, därför att jag vet hur många, jag vet inte hur många egentligen som att jag hypades, vi blev ju hypade för oss över presskonferensen där, min fru som lite, ja, nej, det fanns ingenting där som var, det var någonting liksom av, hon var inte lika hypad som jag kan man ju säga, och jag vet ju samtidigt, det finns ju många yngre som är intresserade, men samtidigt finns det fler tror jag som inte är intresserade och som kanske inte har den här. Jag ställde en fråga i Palmerummet någon gång förut, vad skulle det få för betydelse för att om det nu visar sig att det var Säpo som låg bakom mordet, om vi säger att det var det, vad skulle det få för betydelse för oss idag? Jag fick ju många olika svar, men jag vet inte, rent för gemene man, jag vet inte hur stor betydelse det skulle få om folk verkligen, oj, det här var, tyckte jag det var hemskt, men det är 34 år sedan.
Jag tror jag tog den diskussionen på den tråden just med att dagens svensk är ju inte rustad för en sån fråga. Liksom. Eller framförallt om svaret skulle bli ja. Att vi måste ta en diskussion om demokrati och så vidare. Vad är Säpos roll egentligen? Och hur mycket befogenheter får de och kan de ha? Jag tror att dagens svensk, ja, jag vet inte.
Det är väl en helt annan tid nu då än det var slutet av 80-talet, givetvis, men alltså det jag vet inte, det känns inte som att det skulle få så stora, alltså att det skulle få hela Sverige gungning om man fick reda på att sanningen på det sättet, att det skulle vara så omvälvande för oss som för oss svenskar och så gemene man helt enkelt. Det har gått så lång tid, så att jag vet inte.
Det skulle vara om det påverkade vår svenska självbild, typ Bofors. Då kanske vi fortfarande skulle bli lite störda.
Ja, säkert. Det finns så många som skulle reagera och bli absolut. Men ja, det är det.
Men då, det skulle kanske vara lite att dra parallellerna med ubåtskränkningarna som ju på senare tid har fört fram vara från västlig makt. Och det är också någonting som man kan säga skakar Sveriges identitet. För det har vi ju inte liksom velat kännas vid. Och det skulle kanske möjligen kunna vara något liknande då om man visar på att det fanns en inblandning av Säpo eller militärer, poliser och så vidare i detta då. Stay Behind till exempel hör ju samman med det här.
Jag tänker även på de här spaningsplanen vi hade i Östersjön också som blev nedskjuten. Så visade det sig att de var visst där och spionerade.
Jag vet inte, hur har det påverkat oss tycker ni då, just det här med, om vi tar det var DCT nu gärna kanske.
Ja, DCT. Mm.
Ja, precis. Alltså hur det är ju väldigt länge sedan, och hur det är liksom, jag vet inte, hur har det påverkat oss så att säga?
Alltså någonstans så tycker jag i alla fall, men det var kanske för att jag är lite äldre, att jag hade nog en liten självbild av att sånt där, såna dumheter håller inte vi på med. Vad skulle vi med den informationen till? Och så visade det sig att ja, men vi bytte det med amerikanerna.
Mm.
Ja, jaha.
Jag kan väl säga för personlig del att jag har inte skänkt det så mycket tankar, kan jag ju säga. Det har liksom varit mer än möjligen det här, ja, vi, neutralitetspolitik har ju pratats om, vi ska vara neutrala och så vidare, och sen visade sig att vi gjorde så där ändå. Ja, okej, okay, vi gjorde det. Det kan konstatera det, och att det var så. Men sen, ja, jag vet inte.
Ja.
Jag vet inte om jag är okänslig här kanske.
Det är kanske en generationsfråga.
Jag tror det, att
det skulle kunna vara det också, faktiskt, absolut. Ja,
det tror jag. Därför att jag var ju inte med, jag var inte ens närheten då. Nej. Så att då, jag vet inte hur det är med andra.
Och nu har vi ju en sån, vi har lyckats få till en väldigt bra mix här, både vad gäller åldrar och könsfördelning här ju, så att det är ju jätteintressant att de diskussionerna uppstår, tycker jag, absolut. Men jag har nog också en självbild, eller bilden av Sverige som väldigt korrekt, och skulle aldrig få för sig att göra några dumheter eller ja, släppa in främmande makt och vad det nu kan vara för någonting. Så att jag kan nog köpa den där linjen lite. Men jag tänkte så här, vi ska börja avrunda, men jag tänker ta en runda här och fråga om det är något ni vill lägga till eller om det är någonting ni känner att vi har missat, och vi börjar med Sara.
Nej, det skulle vara att jag undrar lite grann vad Socialdemokraterna vet, som inte vi vet att de vet.
Ida, är det någonting du vill tillägga så här på slutet?
Men jag satt och tänkte på presskonferensen när de berättade på hur de kom in på spåret. Det var ju att de introducerade nya medarbetare för att några medarbetare hade gått i pension. Och att de då satte granskningskommissionens rapport i händerna på dem, och ur det så stammade det här spåret. Och då blev jag väldigt förvånad, för jag förväntade mig att de hade interna material med mer information och detaljer, och inte det här. Så det gjorde att jag blev lite chockad faktiskt, och tänkte de där 2-3%, det kanske faktiskt är gräddan utav informationen, och det kanske inte är så mycket av de där 98% som faktiskt är något värt att ha. Men det chockade mig faktiskt att höra det.
Annika, är det någonting du vill tillägga så här på slutet?
En reflektion också från presskonferensen är ju det här tassandet på tå kring Lisbeth Palme.
Absolut.
Ja, det är tydligen fortfarande väldigt känsligt att hon ska ha gjort något felaktigt.
Jag har ju funderat på, om man nu ska bara tänka utifrån spaningsledningens, ja, vad ska man säga, med deras tankar så att säga. Är det Lisbeth Palme, finns ju inte med oss längre, och efter det var det mycket lättare att fokusera på en ny gärningsman, för då hade man inte det här hindret, men då hade man inte det här mantrat på något sätt att, ja men Lisbeth har ju pekat ut Christer Pettersson. Det har föresövat mig faktiskt.
Ja, jo, men det märktes ju att man då ändå ville vidhålla att hon ändå kunde ha gjort ett utpekande som på något sätt skulle vara relevant. Så det är en reflektion där, att det är tydligen, hon är en lite untouchable fortfarande, även om hon inte är med oss längre så att säga.
Leo, någonting du vill tillägga på slutet?
Ja, nej, men jag var ju inne på det innan, och jag tycker ju att det behöver och det ska nagelfaras ordentligt exakt in i minsta så här sekund hur det då kan gå till när han klev ut då på Sveavägen och i princip 1-2 minuter senare har skjutit Olof Palme och skjutit ett skott mot Lisbeth. Liksom det här som jag var inne på tidigare, klev han fram och hamnade mellan paret och vittnen Björkman, eller gick han före paret och stod och väntade? För det är ju ändå det som är den, det är ändå Skandiamannen som är på något sätt fokus för dagen, och teorin, det är han som har skjutit honom. Det är liksom dagens stora nyhet, och då tycker jag att det borde liksom, som sagt, det borde kunna redovisas in i den minsta sekunden de olika alternativa sätt som det kan ha gått till. Och jag tycker att det har varit både i Filters reportage och framförallt under åklagarens redogörelse idag, att det är väldigt så allmänt hållet. Nej, men han stämplade ut jobbet och klev ner på Sveavägen och fick syn på Palme. Det är väldigt det är väldigt luddigt och väldigt i allmänna ordalag, utan jag vill liksom att det ska vara nere på en detaljnivå. Det kan man tycka är överdrivet, men jag tycker att det är det som jag har haft i huvudet hela tiden, ända sedan Filters reportage. Och på det så vill jag ju då slå ett slag för, återigen, motivfrågan. Vad är motivet? Jag tolkar det som att det är någon form av blandning av psykisk ohälsa till dålig impulskontroll till att han är allmänt höger. Det, är liksom, det känns också ganska luddigt. Liksom.
Henry?
Nej, men alltså jag håller ju med Annika där att jag har ju senast egentligen 2 åren tyckt att det här med kanske hela familjen Palme där. Man ser när Mårten uttalar sig nu till exempel idag i de här intervjuerna så är han ju väldigt överslätande. Han håller gärna med. De tycker att han har gjort så bra jobb. Och jag har ju inte slut. Tack, hej hej. Så är det direkt hej då. Och jag tycker att det finns någonting där. Jag vet inte vad det är. Eller så inbillar jag mig. Sen är det liksom det som Sara säger också där. Att det var en annan min på Christer Petersson i februari mot när man tittar på de här molokna killarna som sitter vid podiet. Det kan man inte säga något. Någonting har ju hänt där. Från att de är jättesjälvsäker och pratar om teknisk bevisning till att han i stort sett sitter där och drar redan kända omständigheter. Försöker sy ihop någonting helt enkelt.
Och det är ju en fråga jag kan ta med mig till Christer Pettersson på fredag helt enkelt. När jag intervjuar honom via Skype givetvis då med tanke på läget. Som
du lär väl inte få ett svar i sig, men
nej.
Man kan ju ställa frågor.
Ja, nu ska vi se, vi hade Erik kvar va?
Ja, jag vet inte. Jag tänker på Christer Pettersson och jag bara blev liksom... När jag hörde den och märkte vilket håll det här var på väg när han visade sliden där... Så tänkte jag, liksom, jag dels undrar lite varför man hade den här presskonferensen. Men då tänkte jag, vi måste väl samtidigt komma med någonting då om man ändå har kommit till beslut att förutsättningen ska läggas ner. Det ska inte bli något, då måste man säga någonting. Och jag började nästan på något sätt tycka synd om honom. Jag såg honom sitta där och så han sett hur han pratade. Det var liksom, kändes forcerat, det var inte lätt det där lät det som. Och jag tänker på allt som har sagts om honom, som GV sa bland annat, att det här är en skärpt man, han har koll på läget liksom, och så kommer det här på något sätt, och jag vet inte om man går i pensionsnål kanske också, är det här liksom det han ska bli ihågkommen för till en stor del kanske, och jag vet inte, jag som sagt, jag blev väldigt förvånad och det var smärtsamt att se på något sätt och titta det här, men ja.
Det var så det var. Det var så det blev när vi skulle ha en lösning på mordet på Olof Palme helt enkelt. Med det här sagt då så kan jag ju säga att podden kommer ju fortsätta som vanligt här framöver i alla fall. Och jag tror väl att både Dan och jag är överens om att det finns alla möjligheter att fortsätta köra här nu med tanke på att det var så en så luddig lösning om vi uttrycker och så. Så att ni kommer inte att behöva... Ni kommer inte behöva vänta speciellt länge. Faktum är att det vi spelar in just nu ska vi försöka släppa så fort som möjligt så att folk får höra era kloka åsikter. Så att jag vill helt enkelt säga stort tack Sara Maxe, Ida Wallin, Annika Vanboy, Leo Essemyr, Henrik Greger och Erik Rådstam. Tusen tack för att ni var med idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.